Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han är född i Örnsköldsvik. Han har under årtionden varit Expressens man i New York och Los Angeles. Han har följt generationer av svenskar i NHL. Han är personlig vän med Wayne Gretzky. Han är författaren av succéboksserien Stjärnskott. Stjärnreportern Gunnar Nordström hör du denna vecka i Holmgren möter. Vill du kontakta oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook, Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Gott folk, här är Gunnar Nordström. God lyssning.
Sven Gunnar Nordström, född den 14 maj 1953 i Örnsköldsvik. Journalist, författare, Expressens man sedan många år i USA. Hej Gunnar.
Hej, kul att vara med.
Ja, det är alltid lika trevligt att träffa dig. Vi brukar träffas på Stanley Cup-final om inte annat.
Det gör vi, ja. Det har vi gjort i många år.
Ja, vad säger du om årets final? Vi är mitt inne i den mellan Pittsburgh och San Jose.
Ja, en bra final. Två mycket bra lag och stora namn. Jag menar, vi har Crosby, Malkin och Letang i Pittsburgh och vi har Pavelski, Thornton och Brent Burns som har gjort en fantastisk säsong och några till i San Jose. Så det är en kraftmätning. Det är två riktigt bra lag.
Jag vet Gunnar, för jag känner många hockeyspelare i flera generationer. Du har varit här nu i 20 år i den här svängen.
I den här svängen, ja. Så har jag varit bosatt i Los Angeles i 20 år, ja. Kom över 95.
Hur gör du för att få den fina kontakten med spelarna? För du, alla som jag har pratat med tycker Gunnar Nordström han är bra.
Ja, jag vet inte. Närvaro är ju viktig, va? Att man är på plats och träffar dem efter träningar och inte bara i samband med Stanley Cup-finaler, de stora matcherna eller VM eller Canada Cup. Det tror jag är viktigt. Man bygger ett förtroende att de vet att man är att lita på. Och det har jag alltid försökt hålla högt. Att citera folk rätt och inte ha en massa tjuvtricks bakom ryggen och lura av folk uttalanden och andra saker, utan det ska vara hårda frågor när det behövs hårda frågor, och det har hänt många gånger. Jag har haft spelare som inte var så glada och jag har haft spelare som...
Kan du ge något exempel?
Ja, vi kan ju ta Salt Lake City, fiaskot där i OS, och var det ju spelare som inte ville prata med mig veckorna, månaderna efteråt, och några bytte telefonnummer och vägrade lämna ut sina nya mobilnummer.
Fick du taget Tommy Salo?
Han var väl inte så glad. Nej. För vi var väl rätt tuffa i Expressen, både i texter och layout efter den förlusten mot Vitryssland, och det fick jag väl ta en stor del av den smällen, som jag fortfarande var kvar i Nordamerika och bevakade de här killarna när NHL körde igång igen efter OS. Så, men det la sig efter några månader, eller inför nästa säsong, så var det väl glömt det mesta, va? Så att man får ta det där som det är, att man får inte gräva ner som någon blir arg på en, eller ibland är det så där enkla missförstånd man kan reda ut nästa gång man pratas vid, och ofta så är de ju inte så medvetna om den tekniska produktionen av tidningen. De tror att jag sätter rubrikerna och så där, va? Och så är det ju inte. Men när man väl förklarar det så brukar det inte vara några problem.
Det faktum att du har varit med länge nu, du har väl både haft, ja, du har haft både söner och eller papper och deras söner nu. Just den här kontinuiteten, att de vet vem du är och känner sig trygga med dig. Är det en faktor också, tror du, till att
Jo, ja. Det kan det ju vara. Det är ju både kul och skrämmande att man har gjort så många generationer av spelare. Jag menar, när jag började bevaka NHL för Expressen, då, jag kom till tidningen 1981 och hade ett år innan varit redaktör för tidningen Elite Soccer som hade redaktion i Umeå. Då. Och innan dess var jag på Öviks Allehanda i 7-8 år. Då var jag inte sportsupporter utan då var jag allmän reporter. Så att jag har ju liksom, när jag kom och började bevaka NHL för Expressen, då var ju Börje Salming i ligan, då var Anders Hedberg, Ulf Lillprösa Nilsson och Lars-Erik Sjöberg och alla de här killarna. Och sen kom det nästa generation med spelare Mats Näslund och Håkan Loob och Kenta Nilsson och det gänget. Och sen har det bara rullat på. Det, jag vet inte hur många generationer har gjort det här. Förmodligen alldeles för många.
När såg du din första NHL-match?
Min första NHL-match såg jag 1978. När jag var i New York och såg Rangers sen Anders Hedberg och Ulf Nilsson hade kommit dit. Innan dess hade jag sett några matcher i Winnipeg 77
i VHA, då,
ja, med VHA ja, när de spelade där. Det är det svenska gänget som de hade med Daniel Abroten och hela det gänget.
Lars-Erik
Sjöberg, Kurre Larsson, nu ska vi se så vi inte glömmer, Tommy Bergman, och det var en, jag tror det var 6-7 svenskar där ett tag. Kenta Nilsson kom dit som ung talang och började sin Nordamerika karriär där.
Du är född i Örnsköldsvik. Då är min uppfattning i alla fall, du föds, du, om du är idrottsintresserad, rakt in i ishockeyn. Det är en hockeykultur som är väldigt speciell. Berätta.
Ja, det är det. Nu föddes jag i Örnsköldsvik. Och när jag var ett år gammal flyttade mina föräldrar till Lycksele, för min pappa jobbade åt Modo och jag fick en annan tjänst i Lycksele, så jag bodde där först.
Han jobbade åt Modo, det hörde ju.
Han jobbade åt Modo, ja. Modobolag, Modoskogen. Bodde i Lycksele då i 10 år och där var ju fotbollen väldigt stor då. Hade ett jättebra lag i många år och Tannen som fotbollsstadion hette där drog mycket folk på helgerna när det var matcher. Så att det var jättekul, det var mest fotboll då faktiskt. Och sen flyttade vi tillbaka till Örnsköldsvik, jag tror att det var 1963 eller så. Och då hade pappa en kollega på den skogsförvaltning han jobbade på för Modo, Gideå skogsförvaltning, som hette Ulf Lundström och spelade i Alfredshems IK då, innan de blev Modo. Mm. Och han var en mycket, mycket generös man, så han gav hockeybiljetter till pappa så han kunde ta mig och min bror och gå på matcher. Och det var där jag varit hockeyintresserad. Och då var det utomhusrink i Övik där, det var innan Kempehallen kom. Så vi stod där och frös på ståplatsläktaren där i flera år innan de fick hallen där.
Idolerna, vad hette de då?
Ja, det var Nicky Johansson, var ju jättestor. De hade ju bara tre backar i stort sett, för han spelade ju nonstop hela matcherna. Så han var ju han var ju jätten där. Gunnar Bäckman, målvakten, var ju bra. Ivar Larsson, målvakten, och de hade så här klassiska namn, Thor Harstad, back, och sen kom, det var ju Kenta Lindgren och de där Björn Palmqvist och de spelade. Så kom ju Anders Hedberg då med Christer Nilsson och nu ser vi vad tredje länken där kedjan och kom ju in där jättesnabbt, han var ju bara 16 år.
Ja, han spelade vid TV-pucken och Elitserien
samma dag och gjorde mål på Honken, och jag var där den matchen.
Du var där på
den matchen, ja. Mot AIK. Så där blev jag väl hockeyintresserad verkligen.
Hur föddes idrottsintresset då?
Ja, det var ju via kompisar och så där. Vi spelade hockey på kvällarna på en liten utomhusbana i Domsjö när jag bodde där. Sen när vi kom tillbaka från Lycksele och bodde faktiskt på samma gata där Peter Forsberg växte upp. Så att Kärnmyrvägen, och vi hade en liten rink där nedanför skolan i en korsning där, och där spolades det upp is via kommunen och där körde vi och spelade på kvällarna. Och sen flyttade vi upp till Åsele och där kom jag in i ett gäng ungdomar som var väldigt hockeyintresserade. Vi spelade fotboll på sommaren i Åsele IK, vi spelade hockey på vintern och var där tidiga morgnar och spolade banan själv under hösten. Jag kommer ihåg alltid all helgon och helgen när det började bli kallt där. Då låg vi över på isbanan där i omklädningsrummen. Och så gick vi ut i olika turer på natten varannan timme och spolade 2-3 killar. Och så gick vi och sov, och så gick ett annat gäng ut och spolade. Så vi fick is tidigt. Så det var jättekul.
Vilken sport var du bäst på, hockey eller fotboll?
Nej, jag var nog lite bättre i fotboll än vad jag var i hockey. Jag spelade aldrig i A-laget i Åselika, jag spelade juniormatcher några gånger. Men i fotboll spelade jag mer, var forward och gillade att göra mål. Så jag spelade i division 5 där någon säsong. Mm. Mest som inhoppare, om jag ska vara helt ärlig. Jag ska inte försköna sanningen här. Men i pojkfotbollen där och junior där så gjorde jag rätt mycket mål. Men sen började jag gymnasiet i Örnsköldsvik och då var det svårt att träna och hålla ordning på det. Så jag hoppade in och åkte med på bortamatcherna och satt på bänken och hoppade in och spelade 10-20 minuter på slutet. Där. Men sen slutade jag med fotbollen när jag var 18-19 år.
Ja, men så pass i alla fall du höll på så.
Ja, jag tror att jag höll på att jag var 17 i alla fall. För jag kommer ihåg att jag åkte hem från gymnasiet första året där på hösten på helgen och var med.
Skolan då? Du skriver ju bra och framgångsrikt. Hur är man i skolan när man...
Jag upptäckte tidigt att jag älskade att skriva uppsatser. Det var min grej. Matte och fysik och kemi var inget bra på det, ska villigt erkännas. Men att skriva och svenska språket och engelska, det gillade jag. Så att jag var väldigt tidigt, jag tror att jag var 12-13 år när jag visste att jag skulle bli journalist. Och bestämde mig. Så när jag var 15 år och vi fortfarande bodde kvar i Åsele innan jag började gymnasiet i Övik, Nolaskolan då, så skrev jag och frilansade åt Örnsköldsviks Allehanda. Och det var egentligen skälet till att jag kunde gå gymnasiet i Övik, för att tillhörde man, växte man upp i Åsele i högstad, eller skulle man gå i Vilhelmina.
Ja.
Eller Lycksele, men Vilhelmina var huvudorten. Men jag fick rätten att gå i Övik, för jag fick ett intyg från Öviks Allehandas redaktionschef att jag medverkade i tidningen och skrev ungdomssidor där och en del sport. Så då kunde jag gå i Övik i 3 år på Nolaskolan, och då frilansade jag hela tiden åt Öviks Allehanda, skrev en ungdomssida tillsammans med Bengt Bylund i början, som sen hamnade på Ekot och varit så framgångsrik radioröst. Och sen gjorde jag lite biorecensioner och lite andra reportage under de åren där.
Hade du någon förebild som skrivande ung journalist?
Ja, det hade man ju säkert. Det är klart, det var ju de här jättarna, Expressen och Aftonbladet, som man läste. De köpte jag varje dag efter skolan och läste när jag bodde inackorderad där i Övik, ett rum. Och det var ju samma i Åsele när man bodde där och på helgerna. Så Ulf Nilsson var ju alltid en... Man tyckte att han var något... som inte riktigt fanns. Alltså att han
fick
var...
du efterträda honom sen i USA?
Sen fick jag var inte bara det, jag fick tillfälle att lära känna Ulf och många andra av de där idolerna från Expressen, för jag fick jobba med dem både i Stockholm på tidningen och i New York. När jag kom dit första gången som korrespondent så jobbade jag först med Janne Lindström, för då hade vi 2 tjänster, en sport- och nöjeskorre, och det var det jobbet jag fick när jag kom dit 85. Och då hade Janne varit där i 3-4 år och skulle flytta hem, och efter honom kom Ulf Nilsson som hade varit i Paris i 10 år och tog det där nyhetskorrejobbet. Och så fick jag lära känna Ulf, och det är fantastiska erfarenheter att få bara lära känna de här personerna och lyssna på deras historier från hela världen.
Var det annorlunda förr, tycker du, med det historieberättandet?
Det kan man väl lugnt
påstå. Gick det att skarva bättre förut, för det var ingen som kunde kolla fakta riktigt?
Förmodligen, så ligger en del sanning i det, absolut. Det var otroliga människor att få jobba ihop med. Och så hade ju Expressen under många år en fotograf där i New York, Hasse Persson, som tog hand om mig när jag kom. För vi hade träffats uppe i Winnipeg när jag var där. Och Hasse var där för tidningen C tillsammans med Edna Alsterlund och gjorde ett jobb på Anders Hedberg och Ulf Nilsson. Så vi hade varit ute och käka där, och sen höll vi kontakten lite grann, Hasse och jag. Och sen så av rena tillfälligheter så jag var över i New York och bevakade Rangers för tidningen Elite Hockey, så var Thomas Malmqvist, då, legendarisk sportchef på Expressen, och Hasse Persson, då hade de gjort en resa on the road med New York Rangers och fått åka deras charterplan till Vancouver och varit på resa en vecka. Och då efteråt i omklädningsrummet där, när vi stod och pratade, det var första gången jag träffade Thomas, då sa Hasse Persson det att ja, men Thomas, kan du inte hitta ett sommarjobb åt Gunnar på Expressen? Och på den tiden så var det inte mycket rörelse på jobben på tidningen, för det var ju det bästa sportjobb du kunde ha. Så jag kommer ihåg att Thomas sa det första, han sa att vi har inte haft en ny anställd reporter på sporten sedan 1969. Och det här var alltså 1980 eller 81. Därför att ingen lämnar det jobbet. Det är det bästa jobb du kan ha i tidningssverige om du är intresserad av att skriva sport. Men sen så ringde Thomas inför hockey-VM i Göteborg 81 och sa, kommer du ner på hockey-VM? Ja, det gör jag. Så jag kommer ner sista veckan. Ja, men då går vi ut och käkar lunch.
Och då jobbade du på
tidningen Elitis
Hockey. Elitis Hockey, Umeå, ja.
För jag höll på att plugga färdigt. Jag hade läst statskunskap och historia vid sidan om mitt jobb i Övik på Öviks Allehanda. Jag åkte upp en dag i veckan. Och sen sista året då var jag tvungen, när det var C-kursen i statskunskap, så var jag tvungen att vara i Umeå för föreläsningar och annat. Så då slutade jag på Öviks Allehanda sommaren 80, och så bodde jag i Umeå till 81. Och då jobbade jag åt Elitis Hockey samtidigt som jag pluggade. Och då sa Thomas där, när vi satt och käkade lunch, att ja, jag kan ordna ett sommarjobb till sommaren om du vill komma. Och då sa jag, jaha, hur länge blir det då? Ja, vi kan bara officiellt lova 3 månader, men jag ska vara snäll, jag kan säga att du får 6 månader. Ja, okej, okay. Jag låt mig fundera någon dag, men det var inte svårt att fatta det beslutet när man fick en chans att komma till Expressen. Så att, jag tog det och kom dit första juli, tror jag det var, 81. Och sen så hade jag tur, för att Bertil Jansson, som då var legendarisk sportkrönikör på tidningen, var inte riktigt säker om han ville åka med på Canada Cup 81. Och Thomas skulle åka, Singel Eriksson skulle åka, Lennart Eriksson skulle åka och 2-3 fotografer. Det var ett stort gäng. Och då ringde Thomas till mig, jag var uppe i Övik och hälsade på mina föräldrar där i augusti, och sa att du får vara beredd att vara standby. Om inte Bertil åker så får du åka, för då behöver vi en reporter till. Så skriver jag alla krönikor, Thomas skulle göra det då. Och då visade det sig sen att jag lyckade. Han sa, du får själv ringa och rekrytering. Det var tuffa tag på den tiden på tidningen. Så att jag lyckades få tag i en rekrytering via arrangörerna där. Och sa att jag har rekrytering. Ja, men åk med då. Så får vi se om Bertil åker. Och det gjorde Bertil. Men jag fick ändå åka med. Så det var väldigt generöst av tidningen. Och då sa Thomas och mig att nu, du behöver inte jaga nyheter. Och du behöver inte ha liksom ansvar för någonting. Se till att Bertil får all service han behöver med statistik och lite, plocka upp lite citat här och där. Och hjälp honom så han är på gott humör. För det är viktigt för tidningen. Det är viktigt för oss andra. Och det gjorde jag. Och Bertil var en tuff man, men hade ett enormt stort hjärta. Och vi blev rätt bra vänner under den resan. Och det tog bara... Jag kommer ihåg att jag satt åt frukost, om det var Edmonton eller Calgary en morgon. Så kom Thomas Malmqvist ner med faxade sidor. För den tiden var ju inget internet eller någonting. Vi fick sidorna faxade till hotellet varje morgon. Och då kom han ner och så la han sidorna på bordet och sa, läs här. Och då hade han Bertils krönika, och då hade Bertil nämnt mitt namn i krönikan, att han hade fått hjälpa mig med någon statistik från någon match, vem som hade vunnit teckningar eller hur bra den och den var. Och då sa Thomas, du förstår inte hur stort det här är att Bertil nämner dig i krönikan, för det gör han inte med någon. Och det roliga med Bertil var att han kallade mig alltid Rookin. Han kallade mig aldrig med namn någon gång. Var bara Rookin. Kom här nu Rookin. Hörru, Rookin, vad har du på gång idag? Kan du hjälpa mig? Så att jag var egentligen redigerare från början när jag kom till Expressen. För Thomas sa det då, att det finns inga reporterjobb lediga. Du kan vara reporter under sommaren 3 månader, men sen får du redigera och jobba natt och tidiga morgnar. Och det gjorde jag, men då gjorde jag samtidigt hockeymatcher. Jag gick på Hovet, såg AIK och Djurgården och kom in i den svängen i elitserien då, och med tidningen. Va? Och sen blev jag anställd redan 1 december, så det gick rätt fort. Men jag redigerade hela ett och ett halvt, nästan 2 år, och jobbade natt samtidigt som jag skrev. Och det var det pris man fick betala för att komma in på Expressen vid den tiden. Det fanns inga röda mattor, det fanns inga genvägar eller guldvägar för att bli reporter på tidningen, utan man jobbade det man blev sagt att göra, och det gjorde man.
Vi ska säga också, på den tiden så var Expressen gigantisk.
Ja,
alltså det var den tidningen som gällde i Sverige.
Ja.
I stort sett alla köpte Expressen. Ja. Det var Expressen, inte som idag där det är mera, ja, nu har väl Aftonbladet gått om till och med, men sedan en tid tillbaka, men då var Expressen, det var tidningen med stort T.
Ja, det var ju det. Det var 600 000 på vardagar och över 700 000, 750 000 på söndagar. Det var en enorm apparat och tidningen hade en enorm kraft och genomslag. Så det var väldigt kul att få jobba där. Man blev ju respekterad överallt man kom och det var fantastiska år.
Det här att du jobbade med redigering, hade du haft nytta av det också, att du liksom fick lära dig fler bitar av arbetet?
Absolut, jag hade jobbat lite grann som biträdande redaktör på Öviks Allahanda och jag hade även redigerat och tidningen Elite Socker, men det var ju en annan värld. Det går inte att jämföra med att sitta och göra sidor på Expressen på nätterna. Ofta var vi på nattskiftet, där var vi inte mer än, om inte det var en söndag eller en stor sportdag eller ett stort evenemang någonstans, så var vi två eller tre stycken som satt där och gjorde sidorna. Vi kunde göra 8-10 sidor, 2 sidor var, 3 sidor var. Så det var väldigt lärorikt. Man fick verkligen dels lära känna de här reportrarna som var legendarer allihop egentligen och åkte runt världen och bevakade idrott. Och så fick man lära sig det tekniska i redigeringsjobbet, hur tidningen gjordes och hur den kom till.
Var det ishockey som gällde för dig från början eller fick du göra, var det allmänt?
Jag gjorde lite annat, men eftersom jag hade rätt bra kontaktnät inom hockeyn så blev det ju mest hockey det blev det, men jag gjorde en del, jag var till och med på noll eller några fotbollsmatcher och jag gjorde lite annat, jag gjorde Formel 1 några gånger och jag gjorde en del tennis. Jag har gjort ett Wimbledon, jag har gjort en handfull Formel 1 race när Stefan Johansson körde. Så att, sen fick jag då chansen 85 att komma till New York och ha det här jobbet då som sport- och nöjeskorre. Och då fick jag jobba även med annat allmänt material och intervjuer. Så det var fantastiskt
utvecklande. Snabbt jobbat ändå från då att du kom till tidningen och sa du 81
ja. Ja,
och till att åka till USA 85. Du måste ju haft någonting extra.
Det får andra svara på, ja. Men jag var väldigt lyckligt lottad får jag säga. Jag kommer ihåg att jag var uppe i Skellefteå på en elitseriematch en torsdag kväll och fick ett samtal av Thomas Malmqvist och han sa att Staffan Torssell som var redaktionschef då, under Bo Strömstedt vill träffa dig när du kommer tillbaka. När är du tillbaka? Ja, så jag kommer nog imorgon eftermiddag. Ja, men först är jag på måndag morgon och går in till Staffan. Och då sa Staffan det att känner du dig redo att åka till New York? Men då får du skriva om annat än hockey också. Ja, så det låter ju fantastiskt. Ja, vi tror att du grejade, eller vi vet att du grejade, sa han. Så framförallt då nöjen och idrott. Men det blir alltid så att man får överlappa om den andra är på resa, kanske utanför landet eller sådär. Så att de visste väl att jag hade pluggat och i Umeå läst historia och statskunskap och att jag hade jobbat med, jag var kommunalreporter under några år på Öviks Allahanda, så att jag kunde mer än idrott, det var inte bara hockey. Och det hade jag väldigt bra nytta av när jag kom till New York sen och fick göra politik och allt möjligt, presidentvalskampanjer och sånt.
Som ung reporter när du kommer in på Expressen, var det inte så att nu ska jag hitta på något, alltså nu ska jag skapa rubriker? Jag kan ju tycka eller känna igen dina unga reportrar nu, att de vill gärna hitta det där, vara lite spektakulära eller kontroversiella. Och kände du aldrig det där att nu ska jag sticka ut lite för att visa att här
jo, absolut, ja. Absolut, det kände nog alla som kom till Expressen, just därför att som du sa tidigare, det var den största tidningen och det var så otroligt stort om man kunde klamra sig kvar där och bli kvar där och få jobba kvar och bli fast anställd. Den där sommaren 81, och det var kanske min biljett till ett fast jobb, så var det inför träningsläget Tre Kronor skulle ha inför Kanada Cup, så dök det upp en debatt om sponsorer och man skulle ha den där Polarvagnen loggan på landslagsdräkten inför den säsongen och inför Kanada Cup. Och det fick jag höra bakvägen och kunde nysta upp och höll på med det, tror jag, 2 dagar innan vi körde ut det i tidningen. Och det blev väldigt stort. Alltså, Riksgäldskontoret var inblandade och det var en etisk debatt om vad som fick vara på en landslagströja. Och det var nog min biljett till ett fast jobb, det tror jag. Jag tror att det hjälpte enormt mycket. Att jag bara hade jobbat några veckor och kom med en sån stor story från ingenstans. Ingen hade hört talas om det där bråket.
Är det mysigt alltså, att hitta ett scoop? Är det det som skrivande journalist? Är det liksom som jävla Watergate det här? Att man liksom hittar, eller Polar? Eller, för nu när vi till exempel bevakar Stanley Cup här, så är det ju svårt att göra några riktiga scoop. Vi får våra frågor i omklädningsrummet. Spelarna är väldigt mediatränade. Det blir som det blir, va?
Ja.
Kan du sakna det där?
Absolut, ja. Jag saknar jättemycket. För det var en annan vardag då för journalister på dagspress. Och det fanns, som vi sa tidigare, fanns inget internet. Så nyheterna kom i tryckt format med tidningen varje morgon, om det sen var Expressen eller Dagens Nyheter eller någon annan tidning. Men det var så nyheterna spreds i dagstidningarna och då radio och tv naturligtvis. Så det hade en enorm genomslagskraft om du var först med en grej och kunde få bra stort utrymme, få en första sida, få löpsedlar. Det är klart det var en dröm.
Hur väl medveten var du då som tämligen ung reporter vilken makt du hade, alla recensioner liknande, alla läste tidningen. Ja. Sa du att någon var dålig, va? så var han dålig, och hans barn kanske till och med blev retad i skolan för att det stod i tidningen att han var dålig. Förstår du? Idag är det ju mer utsuddat, för då är det ju som det är på sociala medier. Men just då, hur mycket värderade du sådär, att vad ska jag skriva, vad ska jag inte göra? Alltså, tajmingen och språkbruket blir ju väldigt viktigt.
Oh ja, när man tittar tillbaka på det nu, så visst hade man sådana avvägningar att göra ibland, för det skrivna ordet hade en enorm makt då i idrottssverige eller i Sverige överhuvudtaget. Så att visst, man lärde sig ganska snabbt när man var på Expressen att man hade mycket makt i olika sammanhang, inte minst då när det gällde betygssättningar av spelare i landskamper och VM och Kanada Cup och sånt. Det kunde ta rätt hårt på en del om de fick en överkurs.
Men någon som blev arg på det, Gunnar, vad menar du med det? Jag hade ju trots allt två pass.
Ja, det hände väl någon gång, men alltså, man ska komma ihåg en sak med de här killarna, det lärde jag mig rätt fort. De här killarna som spelar på den här nivån, de är så medvetna om hur bra de är eller hur dåliga de har varit i en match. Så de tar inte speciellt hårt om de får en geting eller en överkorsad till. Men kanske överkorsad inte är så kul, men säg att de får en, två getingar. De vet när de har varit dåliga, de bryr sig inte. Men då är de mer känsliga för om man skriver något så där sarkastiskt i någon mening eller lägger till någonting i ett uttalande eller så där. Det där sa jag aldrig. Det där har du fått fel. Det där har du fått om bakfoten. Jag sa inte så. Och då får man liksom kolla om man i bästa fall har det bandat eller titta i anteckningarna. Och sen kanske någon gång man har fått gå tillbaka och sagt ah, men du har rätt. Ja, det där drog jag nog på lite för hårt. Men just det där med getingar i förhållande till hur de hade spelat varit, det lärde jag mig fort att det vet de själv innerst inne om de har varit bra eller inte.
Om ni tycker att det låter lite i bakgrunden, så sitter vi på ett hotellrum i Pittsburgh och det är sirenerna som låter här utanför. Det är strax match, så att det är mycket liv och fart på stan. Har du fått skriva några dementier någon gång, att förlåt mig, det här var fel, här trampade i klaveret? För det, jag antar att sånt måste svida för en journalist.
Jag tror aldrig jag har behövt göra det. Jag kan inte komma på något tillfälle jag har gjort det. Faktiskt. Måste ha haft mycket tur. För jag vet inte om det har varit berättigat någon gång, men jag har aldrig varit någon sån storm att jag har fått skriva och be om ursäkt. Nej.
Innan vi går vidare då till New York 85, så tänkte jag läste någonstans att om du inte skulle bli journalist, du skulle bli arkitekt. Stämmer det?
Det stämmer faktiskt. Ja. Det var min dröm när jag var liten grabb. Jag höll på mycket och ritade med rektanglar och grejer med linjaler och blyertspennor och så. Jag vet inte var det kom ifrån. Jag har funderat på det här några gånger genom åren, varför jag ville bli arkitekt. Men sen det la sig ganska fort. Jag, som sagt, mina talanger inom matematik och fysik och kemi och det har inte varit speciellt stora.
Du kommer till New York. Du är 32 år då, Gunnar.
Ja, kan nog stämma. Mm,
ja. Och det är ungt för att vara korrespondent. Hur kändes det? Var det pirrigt? Kommer du från får jag säga, lilla Övik trots allt och lite till och med utanför Övik och så hamna i denna städernas stad? Hur var det?
Jo, det var pirrigt. Jag kommer ihåg, även om jag hade varit i New York några gånger, kanske 3-4 gånger åren innan där på resa och varit på hockey och skriva. Men jag kommer ihåg när jag satt i taxin från John F. Kennedy flygplatsen in till Manhattan och vi började närma oss Manhattan och man åkte över East River där och såg alla de här jätteskyskraporna. Och tänkte att nu ska jag bo här ett år framöver och hur ska det här gå? Jag menar, klarar jag det här? Jag kommer ihåg det så väl. Då var det pirrigt. Men sen så kom jag till den lilla korrelägenheten då, som Expressen hade på 29 och 3 avenyn. 29 gatan, 3 avenyn. Och då hade Sten Berglind varit där före mig i 8 månader eller ett år. Och han kom ut direkt, han kom upp med hissen, så stod han i dörren där och hälsade välkommen med en pilsner i handen och sa välkommen till New York. Och så gick vi ut och käkade middag och hade en trevlig kväll och sen åkte han vidare för att han skulle åka Route 66 och skriva en reportage om det innan han skulle flyga hem till Sverige. Men jag fick den bästa introduktion jag kunde få och dagen efter, det var påsk det där, så ringde Janne Lindström och sa att hej, välkommen till stan, vet du vad vi gör idag? Nej, så jag har ingen aning. Jag ska packa upp väskan. Nej, jag kommer ner till dig och så ska vi gå och titta på paraden på 5:e avenyn. Och sen ska vi gå hem till oss och så bjuder Maggan, hans fru då Margareta Schwartz, som också var journalist på Expressen och mycket duktig, så bjuder Maggan på brunch hemma. Och jag menar Janne Lindström, jag hade hejat på honom kanske 2 gånger på tidningen när han hade varit hemma på sommaren, men han hade ju varit korre då i New York i 3-4 år och var ju redan då en legendar i Expressens sammanhang och skrev ju bättre än de flesta. Han skrev fantastiskt bra. Så det var ju verkligen då, och han öppnade liksom dörren direkt, jag hade knappt landat. Så tog han ut mig på stan och så gick vi hem till dem och käkade och hade jättetrevligt. Och sen sågs vi ofta, gick ut åt lunch 2-3 gånger i månaden och bara pratade om vad vi gjorde för jobb och hur det var och allt sånt där. Och han sa redan från början, du kan ringa mig när som helst om det är något att fundera över när det gäller att ta det fram här i USA för att få jobb gjorda och sådär. Och på den tiden hade Expressen då sedan många, många år tillbaka ett kontor på Rockefeller Plaza i den där AP-byggnaden som den heter. Där många då Associated Press hade sitt, jag vet inte om de är kvar där fortfarande, de hade sitt huvudkontor där och sen hade massa tidningar från hela världen, små kyffen där, små kontor, många av de engelska tidningarna, australiensiska, tyska, så det var som en våning eller två med jättemycket journalister som gick och dit gick jag någon gång i veckan och kollade av telegram och de hade sådana här printer som tickade telegram där och man kunde sitta där och titta på magasin och tidningar som kom till tidningens kontor i New York. Och det var rätt stort att man hade nyckel till Expressens kontor i New York och fick gå in där och sätta sig. Och ibland kom Janne och ibland gick vi ut och käkade. Och så att jag fick en väldigt harmonisk start i det där korrelivet. Mycket, mycket bättre än vad jag hade trott det skulle gå.
Hur var du blev nästan lite överraskad över hur generös det var dina kollegor här. För jag kan ju tänka mig Expressen komma in där, det är media, det är än idag väldigt tuff atmosfär. Hur upplevde du det kollegiala så att säga på den tiden?
Ja, det var väldigt bra. Jag upplevde det är en tuff miljö, alltså man måste göra rätt för sig och så var det ju då. Men gjorde man rätt för sig, då öppnades en massa dörrar och folk i ledningen där var väldigt, väldigt omtänksamma. Redan de där åren jag jobbade på sporten där, Thomas Malmqvist var jättebra som chef och på nyhetsredaktionen satt ju legendarer där vid nyhetsdesken som Roland Aldeheim, Ulf Persson och på natten hade vi nattchefer som Edgar Antonsson och Pelle Johansson och Ingvardsson. Det var ju legendariska kvällstidningsnamn, men väldigt generösa med att hjälpa till och leda en rätt. Se till att man hade alla förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och det kände jag direkt när jag kom till USA också. Ernst Klein var utlandschef då. Han ringde några gånger i veckan och frågade hur man trivdes, hur det gick. Och om man kunde hoppa in och göra något allmänt knäck eller något politiskt reportage och så. Så att man fick väldigt bra stöd hemifrån.
Konkurrensen, Expressen, Aftonbladet, det måste jag ju fråga om. Du har varit med länge nu och du har ju varit med och leda utvecklingen och varit med när ni blev omsprungna också. Hur upplever du den och många av er är ju goda vänner så där ute på där ute och reser och så, men det måste det ändå finnas där någonstans.
Oh ja, det finns ju där och det har den alltid gjort, och det var väl kanske mer förr när det var så polariserat, och var det Expressen och Aftonbladet i den typ av journalistiska jobb man gjorde. Så att när jag kom till New York där, då var Bert Wilborg Aftonbladets korre, och sen var ju Leif-Åke Josefsson under många år Aftonbladets korrespondent. Två jätteduktiga reportrar, alltid pålästa, alltid på jakt efter nyheter och bra reportage och feature. Så att det var en enorm konkurrens som var stenhård. Men samtidigt vid sidan om, eftersom man träffar på dem på US Open i tennis eller Formel 1-race eller boxningsmatcher i Las Vegas eller hockeymatcher i Stanley Cup-finaler, så blev man ju vän med dem så att man kunde gå ut och käka och efteråt. Va? Och ofta sällan prata jobb då, va? Därför att det var ju väldigt, man läckte ju aldrig ut någonting som man hade på gång, va? Eller vad man hade hört hemma från tidningen, vad tidningen hade på gång, och det var ju samma från deras sida. Så det var mer allmänna samtal om USA eller livet i New York eller sånt, va? Men gränserna var rätt skarpa när det gällde jobb. Då man sa inte att imorgon åker jag till Nashville för att göra en intervju med den och den, eller åker ut till Las Vegas imorgon inför boxningen. Sånt var det aldrig på tal om, nej, utan
vi stötte på varandra där ändå. Du här är också,
exakt,
märkligt.
Exakt, ja. Exakt, det var lite smygandes där av konkurrensskäl, så var det.
Hur såg det ut vidare då från 85? Du fick en jättefin start på arbetslivet här borta.
Ja, det fick jag, och sen kom jag hem efter ett år. Jag blev kvar lite längre, ett och ett halvt år i New York. Därför att jag träffade min blivande fru då, i februari 86.
Hur gick det till? Hur träffade
jag henne? Ja, vi träffades ute, jag var ute faktiskt med några hockeyfolk från Sverige en kväll och käkade middag. Så träffades
i New York?
Ja. Sprang på henne och hon var ute med någon kompis. Och så började vi prata och umgicks den kvällen. Och sen så fick hennes telefonnummer och jag åkte hem och hon åkte hem och det hände ingenting då, men sen ringde henne någon dag senare, bjöd ut henne på middag, och sen har vi varit ihop nu ja, hur många år som helst.
Pratar vi 86-87?
Ja, 86.
86, ja.
Och sen kom, så då fick jag komma tillbaka till New York 88, för jag skulle göra OS i Calgary det året, och då jag kom dit 1 januari 1988 som korre, skulle vara där ett år i New York. Det var Roger Turesson där som fotograf för Expressen. Så vi jobbade ihop ett år. Det var fantastiskt kul. Och då blev jag också kvar ett halvår in i 89. Och sen var jag hemma och jobbade till 91.
Hur kändes det att komma hem då och jobba?
Det kändes annorlunda. Och speciellt för Kristen, då, min flickvän. Hon var kvar i New York och jobbade.
York,
för hon hade ett rätt bra jobb på en artistagentur i New York.
Jaha.
Så hon representerade skådespelare för film, radio och tv. Och även manusförfattare. Så att då pendlade vi ett tag och åkte emellan. Och sen så 91... Ska vi se när jag kommer ihåg det här rätt. Så kom 91 på sommaren kom Ulf Persson som var redaktionschef och frågade om jag kunde ta USA ensam ett år i New York. För Staffan Torssell som hade varit redaktionschef i många år skulle bli korre i New York, men han ville vänta ett år för hans son skulle gå ut gymnasiet i Stockholm i Sverige, så han ville vara hemma ett år innan han tog den där tjänsten. Och eftersom jag hade varit där två eller tre svängar som sport- och nöjeskorre, så frågade Ulf mig om kan du ta New York ett år, men du får vara ensam, du ska göra allt, du ska göra nyheter, politik, nöje, sport. Och för Ulf hade själv varit i New York som korre innan, men blev hemkallad när Erik Månsson blev chefredaktör, för Ulf blev redaktionschef under Erik Månsson. Så han var tvungen att lämna New York med kort varsel. Och det stod tomt där i några veckor, men sen fick jag hoppa in och ta det där. Och det var ett jobbigt år.
Berätta.
Nej, men det var ju jättekul. Jag menar, då fick man göra allt. Det var politik, bevakning och svenskar i knipa och nöje och sport och allting. Jag kommer ihåg en period jag jobbade, 93 dagar i sträck utan en ledig dag. För det fanns ingen som kunde hoppa in och jobba. Så man, det var bara att köra.
Och det var inga problem för du tyckte det var så kul?
Ja, jag tyckte det var så kul. Och man bodde bra. Tidningen hade en stor, jättestor representation, eller vad säger representation, Korrebostad uppe på 92 och andra avenyn där som Ulf Nilsson hade skaffat under 80-talet när han var där då. Så att det var jättebra boende, det var jättefint allting. Och då föddes vår äldsta son, då Patrik föddes i februari 92, så det var under den tiden. Så det var rätt mycket som hände med ens liv. Jag kommer ihåg, han föddes, vilken vecka det var, så det var en tisdag. Så var jag tvungen att åka till Vancouver på torsdag morgon, för Roxette hade premiär på sin Nordamerika-turné. Så då fick jag kasta mig iväg på flyget. Det är klart, det var inte så populärt där hemma. Men det gick, jag var borta 4-5 dagar, vi var med Roxette i Vancouver och Seattle och sen kunde jag åka tillbaka. Så det hände något hela tiden. Det var liksom, det var 100 knyck från 8 på morgon till midnatt varje dag. Och mycket resor. Ena veckan skulle man åka till Brasilien för kungen och Silvia var där.
Och du täckte Sydamerika också?
Ja. Och Kanada. Kungen och Silvia var utanför Rio tillsammans med Victoria och invigde ett barnhem ute i bushen någonstans.
Då skulle du vara där?
Ja, då fick jag och Roger Turesson åka dit via Rio, ta oss 2 timmar utanför Rio. Jag kommer inte ihåg vad platsen hette. Och nästa vecka så var
pratade
det...
kungafamiljen med? De visste om att ni var där? Så att
de hade bra säkerhets... människor med sig och även någon PR-person från hovet där, så det var inga problem. Jag tror att vi och Aftonbladet var kanske det ena svenskan också, har kommit ihåg. Vi var inte många. Men nej, de ställde upp efteråt när invigningen var klar och vi kunde intervjua dem och prata med dem hur det var där och så.
Hur kort varsel var det? Alltså när du la det på kvällen så var du inte säker på vad som skulle hända nästa morgon, om det var något... Ja, det kunde ju vara vad som helst.
Ja, så var det ju. De kunde ringa från nyhetsdesken eller redaktionsledningen och säga du måste åka till Boston för nu går det rykten om att Palme har gjort någon deal med universitetet där om något talararvode som någon tidning hade haft eller om det var tv som hade haft innan. Och de ringde då 6 på morgonen, det var bara att åka iväg. 7 satt man på flyget till Boston och så där hände ju hela tiden, det var ju alltid någonting.
Kan du sakna den tiden?
Ja, absolut. Det kan jag göra.
Skulle du vilja göra det idag?
Nej. Nej, jag känner som jag har gjort de insatserna för tidningen. Det är jättekul ibland att det bränner till och de vill att man ska ställa upp och hjälpa till. Det gör jag jättegärna. Men just det där livet när man alltid är på standby och har ett sånt stort ansvar också för att leverera. Man får inte misslyckas. Det är inte populärt.
Nej. Rent tekniskt funkar det förut jämfört med nu. Nu är det hellre att hitta någon wifi någonstans och så kan du sända över saker och ting. Men hur var det förr? Fick du ringa? Ja. Du är mitt i djungeln i Brasilien. Ja. Hur gör du då när du ska få hem texter?
Ja, nej, min hustru brukar skoja med mig fortfarande. Första svenska ord hon lärde sig var telemottagningen. För då ringde man collect call till tidningen och sen hade vi ju en avdelning där med 5, 6, 7 personer beroende på vilken tid på dygnet det var som tog emot när man läste in texterna. Och bokstaverade alla namn, alla ortsnamn, alla personnamn bokstaverade man. Och sen fick vi då, jag tror att det kom till OS i LA, var väl 84 va? Mm. Då tror jag att tidningen fick de första datorerna, de här Tandy som vi hade, man la ner luren i ett par muffar och skickade texten som en signal. Men fortfarande så höll vi på och läste in artiklar då också. Beroende på var man var ute i bushen som du säger så fick man antingen läsa in eller försöka få tag i en telefon och få iväg en artikel med de där första datorerna som fanns. Man kunde se 6 rader på screenen. Alltså, det var inte större displayen än 6 rader. Sen kom det att det blev 12, 16, 20 rader. Men man kunde aldrig se liksom allting samtidigt eller någonting utan man fick sitta och scrolla upp och ner. Det var tider.
Sen vet jag Gunnar, så åkte du hem. Så skulle du och fru och barn prova att bli svenskar igen?
Ja, det var en del av dealen jag gjorde när jag åkte över och jobbade 91-92 i New York med tidningen. Så sa Ulf Persson det att då får du lova att komma hem efteråt och jobba hemma några år. Och det sa jag absolut, det gör jag. Och sen så kom han till New York några månader innan det var dags att flytta hem. Jag tror vi flyttade hem i augusti 92. Och då sa han, jag har tänkt att du ska ta över rättsredaktionen. Vi ska göra om lite grann. Och det var jag inte så jättesugen på. Men han sa, fundera. Nu har du varit här ett år. Du vet hur kriminaljournalistiken fungerar och du kommer att få 2-3 reportrar som jobbar med dig. Så det gjorde jag. Jag kom hem där och var chef för rätts 1,5-2 år. Det var rätt intressant för det var en ny värld och det gällde att skaffa sig nya kontakter med åklagare, advokater och poliser, utredare. Och det var också det en av de första stora sakerna som hände då, det var ju vad heter den rättegången som gick då? Lasermannen, förlåt.
Ja, just det.
Och jag fick ju uppdrag av redaktionsledningen då att själv hålla i den rättegången och bevaka den. Så jag gick på dem alla förhandlingarna i tingsrätten.
Det var,
det var både skrämmande och intressant naturligtvis eftersom det var så många människor i öden som hade drabbats av honom och det var en stor utredning och ett stort åtal och sen hade vi senare där hade vi också militärligan som pågick som hade hänt och det var en del stora rättsfall under den tiden jag satt där och men jag hade jättebra reportrar som jobbade med mig, Georg Cederskog bland annat som är på DN nu och Stefan Wahlberg.
Kunde man bli utsatt, du var chef för och de här brottshistorierna det var en stor del av Expressen. Blev du hårt ansatt liksom, blev du hotad och sådana grejer, kunde man bli det som...
Man kunde få samtal men jag kände mig aldrig hotad. Det gick aldrig till den nivån att det var något personliga hot eller någonting. Någon som stod utanför portuppgången där man bodde på Byhavsgatan eller så eller otäcka brev eller någonting. Men det hände ju att folk ringde till tidningen och sökte en och frågade.
Och tips och sånt här också?
Ja, oja. Mycket tips. Och sortera och ta i.
Var det skönt att komma? Ja, nu hade du gjort mycket och andra saker då i och för sig. Sen smalade jag av till ishockey. Jag vet att under den här perioden, då var jag över i New York och kommenterade Stanley Cup-finalen 94. Den var fantastisk, Gunnar. Då satt du i studion hemma i Stockholm hos Tim Hjelbe där tillsammans med Anders Hedberg på nätterna och var expert. Så att du släppte inte idrotten eller ishockeyn helt i alla fall?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag skrev lite hockey på sidan om det, men det var inte mycket. Men framförallt med NHL så försökte jag väl hålla kvar en del av kontakterna och sen något halvår där så gjorde jag projekt på tiden så här längre reportageserier och även innan jag flyttade över till Los Angeles då hösten 92 så eller 95 förlåt, vi var hemma i 3 år så satt jag som redaktör för Mitt i Expressen, debattsidan mitt i tidningarna. Det var jätteintressant. Och kul att få jobba med sånt material.
Hur, på vilket sätt då?
Nej, men man fick... Och det var ju, fortfarande stor ära för många att få skriva i Expressen. Och vi hade en debattsida då just före mittuppslaget som heter Mitt i Expressen där man skulle föra aktuell debatt i olika samhällsfrågor och så. Så att ena dagen så fick man försöka jaga fatt på Carl Bildt och be honom skriva där och nästa dag så var det någon kulturpersonlighet, regissör eller teaterproducent eller någonting. Så det var väldigt spännande. Jag tyckte det var jättekul.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men, du skulle återvända till USA igen. Trivdes din fru?
Ja, hon trivdes.
Sverige?
Ja, vi trivdes bra båda två, men vi kände ändå att vi kanske skulle vilja tillbaka. Och framförallt hon tyckte att det skulle vara skönt att få komma närmare sin familj och så. Och då öppnade sig den möjligheten att jag fick en förfrågan från redaktionsledningen om jag ville ta sport och nöje igen, men den här gången i Los Angeles, för att man ville få ut mer av Hollywood-bevakningen och så, och tyckte att det var kanske lite onödigt av två man i New York, så då skulle man ha den andra tjänsten i Los Angeles, och det nappade jag på.
Det är långt bort, jag vet vi har pratat om det, Gunnar. Du har sagt någon gång att man kanske skulle flytta tillbaka till New York. Det är lite närmare Sverige. Du har inte släppt banden helt och hållet.
Nej.
Nej. Det är 9 timmar tidsskillnad till Los Angeles. Det är 6 från New York.
Det är långt bort, både geografiskt och sen med tidsskillnad. Som du säger, 9 timmar istället för 6 timmar från New York. Så det är lite svårare att hålla kontakt med chefer och kollegor på tidningen i Stockholm. Men i övrigt ska man ju inte klaga. Bo i Los Angeles är rätt bra. Bra klimat och allt finns ju där. Och jag menar, om man nu ska hålla på med idrott och film och nöje och så är det ju svårslaget.
Och du har varit där, ja, där för vi Pittsburgh. Du har varit där nu i 20 år.
Ja, åren tickade iväg fort. Och efter, jag hade 2-årsförordnande där då först, och sen fick jag 2 år till förlängt. Men sen så ville de att jag skulle komma hem igen och jobba i Stockholm. Och då hade vi just fått vårt andra barn. Och av familjeskäl så kändes det svårt att rycka upp och flytta tillbaka. Så då pratade jag med tidningen och då sa de att vi måste nog öppna upp och se till att andra får chansen att komma över och jobba där på den här tjänsten. Så då var jag nog tjänstledig ett år eller 2.
Vad gjorde du då?
Ja, då gjorde jag lite reportage och TV4 och lite andra grejer. Jag började skriva den här bokserien då, Stjärnskott.
Ja, just det. Jag ska komma till den.
Ja, och sen kom tidningen tillbaka och sa 1,5 år senare, så att kan du tänka börja skriva hockey igen åt oss? Då sa jag absolut. Och sen på den bogen är det.
Ja,
då sa jag upp mig och skrev ett frilanskontrakt med tidningen, och det har jag haft sedan dess.
Och, det är vilket år pratar vi nu som du har varit liksom hockeyreporter enkom?
Ja, då pratar vi nog om från 2001 eller något.
Ja.
Ja, för innan, just det, 2001, början av 2002. För jag var på OS i Salt Lake City och skrev hockey för Expressen 2002. Och innan dess hade jag varit på OS i Nagano 98. Så det var en gripa där just precis vid skiftet där mellan
1900. Ja. Hur ser det ut? Ska du leverera en text varje natt? Eller ska du, hur ser arbetsbeskrivningen ut?
Ja, det är att bevaka NHL och se till att vi inte missar något. Och nu är det ju mycket fokus på internet och på tidningens hemsida expressen.se, så att varje natt, eller ja, natt i Sverige och kväll här när det har varit matcher, så så kollar jag ju vilka som har gjort mål och vad som har hänt, om det är någon svensk som har blivit skadad eller någon som har gjort ett hattrick. Och i vissa dagar på helgerna, där lördagarna ibland, så kan det vara 12-14 matcher. Nästan alla lag spelar av de 30 lagen. Så det är rätt mycket att hålla reda på. Och sovra ut vad som är värt att skicka hem. Vad en, kanske en, två artiklar plus en krönika. Så att det är ju något i stort sett varje dag från september när träningsläget börjar till Stanley Cup-finalen nu i juni. Så är det i stort sett dagligt jobb.
Du gör annat också när Zlatan är här på träningsläger, som det händer, han var här två år, ett år i Los Angeles.
Ja.
Då bevakar du det, så det är inte bara ishockeyn.
Nej då, jag försöker göra lite andra grejer också. Och ibland från början, under de första 10 åren där, så gjorde jag väldigt mycket film, bevakning åt Expressen.
Hur kändes det då, Hollywood? Du som har kulturkompetens, jämför NHL-stjärnorna med Hollywood-stjärnorna.
Pratar vi svenskar, så är väl de svenska Hollywoodstjärnorna, skådespelare och regissörer, är ju rätt bra att jobba med. Men det är ju en annan verklighet, en annan miljö. Alltså går du på en pressjunket med Tom Cruise eller Meryl Streep, så sitter du i en grupp med 8-10 journalister från olika länder, och så kommer de in och sitter där i 20 minuter. Och det innebär ju att den korta tiden så får du kanske in en, högst två frågor själva. Och sen så kommer nästa skådespelare, sen kommer regissören eller producenten eller någon. Så det blir rätt monotont och det blir väldigt få chanser att göra något eget. Tidigare fick ju svenska media ofta en exklusiv intervju med någon stjärna, kanske inte för varje film men rätt ofta. Men nu är ju sånt jakt på de här stjärnorna, för nu är ju så mycket asiatiska media som är här och bevakar, och liksom konkurrensen har blivit så mycket, och Sverige är ett litet land, så att vi får ju inte samma tilldelning i tid med de här stjärnorna längre. Och då tyckte jag att
det var inte så.
Ja, du skrev jag böcker istället på den fritiden jag hade.
Ja, för vi kan väl ta oss an den här bokserien som har blivit en riktig succé, Stjärnskott, och det ryktas om att den ska komma en ny upplaga dessutom. Du har sålt över 600 000 böcker. Den är översatt till finska och norska, och är det fler språk?
Nej, det är de.
Ja. Berätta, hur kom du på den här idén och hur kunde den bli en sån succé?
Ja, det är rätt spännande att det blev så det blev, för att jag hade en idé. Först skrev jag en, hjälpte jag Ulf Lill-Prösa Nilsson att skriva en bok om teamwork som heter Teamwork. Tillsammans kan vi nå nya mål. Och då hade jag Bengt Nordin, legendarisk bokagent i Sverige, som min agent. Och då sa han, kan du tänka dig skriva någon bok i egen regi utan att hjälpa någon att skriva? Skriv en roman eller skriv en idrottsbok eller någonting. Och då hade jag en idé på en vuxenroman i hockeymiljö och skickade den till honom. Han sa, jättebra, jag ska ta det vidare till förlagen och höra vad de säger. Och så kom han tillbaka efter någon vecka eller två och sa att Wahlströms, som ger ut ungdomsböcker, undrar om du kan skriva om den här historien för unga läsare. Och de är beredda att publicera 3 böcker direkt från start. Kan du tänka dig det? Det kommer att vara målgrupp 8-15 år, pojkar. Och jag var inte så sugen på det faktiskt, om jag ska vara ärlig, från början. Men Bengt var duktig på att övertala mig. Han sa att det här är, de har ju de här röda och gröna ryggarna, Wahlströms. Och de ska lansera det, så det blir bra uppbackning, det blir bra marknadsföring. Och de tror stenhårt på det här. Men tror att du orkar med att skriva 3 böcker och ha det klart inom ett halvår? Nu är de böckerna inte så tjocka, det är ju ungdomsformat på dem så att säga. Så att det var inte så krångligt. Men då gjorde jag det och det blev en jättesuccé från början.
Var du förvånad själv? Alltså, wow, vad är det som händer?
Ja, det blev jag.
Ja.
Jag trodde inte att det skulle gå så bra. Så att 3 böcker blev till slut 23 böcker i den där serien. Och som sålde över 500 000 ex i Sverige bara. Och sen, som du säger, Norge tror jag gav ut 8-9 av de där första böckerna. Och Finland gav ut hela serien. Så den har just gått färdigt i Finland för 2 år sedan eller något. Medan det är några år sedan nu i Sverige. Det kan vara 5 år sedan sista boken kom. Men nu fick jag mail från förlaget där de frågade om jag kunde, var intresserad av att fräscha upp den stjärnskottsserien, för de vill ge ut den på nytt. Mm. De tittar på det nu. Den har just kommit ut nu som e-bok och ljudböcker. De är första 23.
Ja, det sa ju det. Vi kan ju inte tänka skott från Al MacInnis längre. Vi måste ha hittat en annan, nyare, yngre, hårdskjutande back.
Precis, ja. Där har du problemet nu. För att nu är det som en ny generation som frågar efter de här böckerna. Och de är slut. De finns inte att köpa i affärerna. Och då undrar de om vi kan fräscha upp dem med nya namn på spelare. Men behålla grundstoryn med det här laget som jag hittade på då, Seattle Wonders. Men som spelar i NHL mot de här befintliga lagen. Så man får byta ut namn på spelare och lite personal.
Men Adam Wallgren består.
Adam blir kvar.
Ja.
Det måste han bli.
Ja, det måste han bli. Blir man förälskad och förtjust? Det har jag hört författare prata om när de skriver om en karaktär. Att ja, de stoppar in så mycket och en hel del av sig själva i den också.
Jo. Så är det. Jag hade ju då nytta av att jag hade rört mig i NHL-kretsar i så många år, så att jag kunde plocka ur mitt minne händelser och lite bakom kulisserna. Jag vet hur det går till när de blir tradade. Jag vet vem som ringer först till spelaren och vem som ringer sen och hur spelaren får reda på allting. Och jag vet hur det går till när de blir skickade till farmalaget eller så. Så att jag kunde ju använda det. Så det varit väldigt realistiska böcker enligt spelare själva då. Jag ska inte sitta och betygsätta mig själv. Men då var det kul att nu, när det har gått några år, så har det kommit fram spelare till mig i omklädningsrum och i samband med matcher och sagt att jaha, ja, det var du som skrev de där stjärnskott.
Jonas Enroth, berätta.
Ja, Jonas Enroth är en av dem som sa det att du kommer inte att tro att det här är sant, men jag har faktiskt levt Adam Wallgrens liv nu. För jag kom över till Buffalo och han har alltså läst böckerna hemma när han växte upp i Huddinge, spelade hockey på gatan med sin bror. Hans bror var då den andra huvudpersonen i böckerna, kanadensaren, lite tuffa killen Mike, medan Adam då, Jonas var Adam då, målvakten som stod där. Och så blev han målvakt, kom över till Buffalo och fick spela i farmarligan, precis som min påhittade figur fick göra i någon av de där första böckerna. Och sen etableras NHL, blir första målvakt, fick åka och spela ett VM, vinna ett VM-guld. Allt har precis gått hand i hand med min påhittade story, Adam Wallgren. Så Jonas brukar skoja om det när jag träffar honom i samband med matcher och efteråt. Jag sa det, idag gjorde du en Adam-räddning. Ja. Och då brukar han garva och säga det. Så nu var jag åt lunch med honom i Manhattan Beach utanför Los Angeles här, för en månad sedan när han höll på att packa ihop efter ett år med LA King. Och skulle åka hem till Sverige. Och då det var jättekul att höra hela hans story, hur det hade gått till där när han började läsa böckerna. Han hade tydligen fått den i julklapp av sina föräldrar, den första boken, och sen tog det bara fart, han blev förälskad i det hela. Och det mest roliga, mest givande med de här böckerna, det var att jag fick så många, och förlaget också, fick så många brev och samtal från föräldrar som sa att äntligen har jag fått min 10-årige son eller 12-årige son och lägga bort videospelet för några timmar och läsa en bok. Det har vi inte lyckats med på jättemånga år, men nu har vi hittat en bokserie som han gillar. Så det värmer. Det har verkligen värmt att man har fått sånt bra gensvar från dem. Och sen var det ju roligt att fler och fler killar tog sig till NHL som hade läst böckerna. Jag tror att Alexander Wennberg också var på mig en gång i något sammanhang och sa att det var du som skrev de där böckerna. De läste jag som grabb. Och flera andra också. Och även jag hade mycket nytta av Johan Hedberg då, för att eftersom min huvudperson i boken var målvakt, så ringde jag till Johan och sa, skulle du kunna vara lite bollplank här så jag får veta hur en målvakt tänker i vissa lägen och hur de tar olika beslut från coacherna. Och det sa han, ja men absolut, det gör jag. Så han ställde upp och var lite rådgivare under många böckerna. Speciellt det var en bok där med när huvudpersonen då Adam tog kontakt med en psykolog och fick lite hjälp om att fokusera på hockeyn, för det var så mycket annat runt omkring där. Och den resan hade Johan också gått igenom, så han berättade lite grann vad han hade för erfarenhet av sådana samtal och hur viktigt det var och hur utvecklande det var. Så det var rätt kul.
Ja, Johan var ju gäst förra veckan, träffade honom i San Jose. Jag tänkte på Jonas Enroth, han bad inte dig skriva en ytterligare en bok 24 om att när Adam Wallgren vinner Conn Smythe Trophy. Så att jag menar, eftersom han har levt...
Det kommer nog. Nej, han sa inte det exakt, men han fick ju vara med och vinna, eller var ju stor del av att vinna VM-guld då, med Tre Kronor i Globen. Och han sa det, jag har inte bara gjort den där resan som Adam gjorde med farmarlag och bli tradad och bli petad, jag har också vunnit VM-guld.
Ja, just det.
Så att, det är väl Stanley Cup som fattas där då, men... Tanken är att om den här bokserien kommer ut nu i en ny uppfräschad upplaga, att man ska skriva 2 eller 3 nya böcker som avslutning och lägga till.
Man ska aldrig se avslutningen, jag vet aldrig.
Nej.
Gunnar, men du har haft lite jobbigt också. Du har varit dålig under en tid. Jag vet att du inte har talat om det tidigare och du var lite tveksam om du skulle vilja tala om det, men jag frågar dig i alla fall.
Ja, jag har inte velat prata så mycket om det, men jag drabbades av cancer då sommaren 2013 och det var rätt allvarligt, akut leukemi. Så jag låg inne för sån här kemoterapi hela den hösten, mer eller mindre, på ett sjukhus i närheten där vi bor, utanför Los Angeles. Och så hela den säsongen kunde jag inte gå på några matcher förrän slutspelet i april började. Utan jag bevakade det från sjuksängen och jobbade fullt ut.
Du gjorde det från sjuksängen?
Jag gjorde det på sjukhuset. Det var bra att få ha tankarna på något annat än bara medicinering och vård och sjukdomen. Så att jag pratade med tidningen där och de var väldigt förstående och sa att känner du att du inte orkar, hör av dig och självklart så ska du fokusera på din hälsa. Men jag sa jag kör så länge jag orkar och det gick rätt bra. Det är klart jag skrev väl kanske lite mindre artiklar än vad jag är van och jag såg matcherna då på datorn istället. Jag hade ett abonnemang med NHL där man kan se matcherna, välja matcher vilka man vill se live på datorn istället för att se den på tvn då. För där tvn på sjukhuset på mitt rum där jag låg, där fanns bara de allmänna kanalerna, inga sportkanaler. Och man kunde inte betala extra för att få dem. Så jag fick se matcherna på datorn.
Hur höll du modet upp under den här tiden? Med allvarlig cancer, det är alltså rent, jag kan ju bara försöka tänka mig in i situationen.
Ja, det är ju ett slag som träffar en rätt hårt. Och vi har inte haft något likartat i min familj heller tidigare. Så det kom ju liksom...
Märkte du?
Ja, jag märkte att jag var tröttare än vanligt och vi bytte läkare där, familjeläkare, vår familj, och då gick jag till den nya läkaren, vi gjorde det allihop och tog prover och hade ett sånt där initierat besök och då upptäckte de det att det var något som inte var bra och då ringde de och sa att du måste komma in rätt snabbt för att ta nya prover så vi får se vad det här är för någonting, och det gjorde jag naturligtvis och då kom domen rätt snabbt att du måste läggas in om 2 dagar och påbörja ett långt behandlingsprogram. Och du måste få blodtillförsel och allt som kommer med det där, för annars kommer du inte att klara det här.
Blev du inte väldigt rädd?
Jo, det är klart man blir rädd. Det blir man ju. Och man har ju två pojkar och söner som var rätt känslig ålder också. Så med high school och börja på college och lite allt sånt där. Så att man tänkte mer på dem. För jag såg hur rädda de blev.
Mm. Du tänkte inte på döden eller såna där saker. När man ligger själv kan jag tänka mig med alla apparater på ett sjukhus att det är lätt att tankarna vandrar.
Det är klart att det är. Det är klart att man tänker på det. Det ska man ju inte förneka. Visst får man såna tankar. Men jag tyckte samtidigt att jag har haft ett bra liv. Jag har fått göra det jag ville göra från början. Skriva, bli journalist, se världen. Jag har en underbar fru, 2 bra, jättefina killar, söner som nu är 24 och 19. Jag kände ingen bitterhet på det sättet, utan jag var mer... Det vore kul att se den yngste grabben gå i high school till exempel då. För han hade ett år kvar, han var inne på sista året. Och sjukhuset jag låg på låg 20 minuter, 25 minuter bort från där vi bor. Så de kom ju rätt ofta och satt där och gjorde läxorna och för att hålla mig i sällskap. För det är rätt ensamt att ligga där i 13 veckor. Så jag kände lite skuld för det, att jag sa till dem att ni behöver inte komma varje dag. Men de ville att all, de tyckte att alltid någon skulle vara där, om inte min fru kunde och för hennes jobb. Så försökte någon av grabbarna komma och sitta med mig över middagen där från 4 till 7-8 på kvällen. Så det var rätt jobbigt.
Hur mående fixerad blev du liksom? För att det var ju hela, allt handlar ju om ditt mående. Hur går det med cancern här? Alltså det, jag kan tänka mig att det, ja, det är lite krampaktigt på det sättet.
Ja, jag fick från början en väldigt bra läkare. En suveränt bra cancerläkare som var duktig på att förklara de olika skenarna i behandlingen och vad man måste gå igenom och hur man måste kämpa allt det där. Och jag går fortfarande på månadsbesök, så jag var där förra veckan och är väl medveten om hans mantra, va? Att du måste äta rätt, du måste motionera och du måste försöka undvika långa stressperioder. Du måste försöka må bra helt enkelt. Mm. För att det här kan ju komma tillbaka. Det är den typen av cancer som kan dyka upp igen.
Berätta om känslan. Alltså där du fick, när de säger, Gunnar, det här verkar ju gå bra. Alltså det måste ju vara ett enormt lyckorus.
Ja, det är klart.
Eller, på något, eller vet inte, ja.
Det är klart det. Och det tog ju rätt lång tid. För att jag låg in där och första svängen låg jag in i 4 veckor. Och sen fick jag åka hem i 7 dagar. Så fick jag in 3 veckor, åka hem i 7 dagar. In 3 veckor, åka hem en vecka. Och in 3 veckor. Så kom jag ut dagen före julafton 2013. Och då sa läkaren att om det här nu har gått bra så hoppas jag och tror att du inte behöver komma och läggas in igen. Men du kommer att ha en rehabiliteringsperiod på några månader. Och man går ner enormt mycket i vikt då, och tappar allt hår och allt det där. Va? Så att man mår ju inte så bra även om man får komma hem då. Så fick jag ju ta det väldigt lugnt under en lång tid hemma. Men jag kände jättebra stöd, inte bara från min familj utan även från tidningen var helt underbara. Och så spreds ju det här då bland spelare och agenter som liksom, aha, varför inte han på matchen ikväll? Han brukar alltid vara här i LA när vi kommer hit och sådär. Jag har inte sett till honom nu på, vi har varit där och spelat flera gånger. Så att det läckte ut, och då började spelare höra av sig. Det var väldigt värmande, och när man ringde dem och sökte dem och sådär så sa många av dem, nej men matchen kan vi ta sen. Hur mår du? Hur går det? Hur mår du? Fixar du det här? Så det var väldigt kul att höra.
Vilka erfarenheter, eller alltså många som har varit med om de här, ja, tuffa upplevelser av den här arten då, säger att de ändrar lite perspektiv på de ser saker och ting med lite annat perspektiv. Kan du säga att du gör det också?
Jo, lite grann gör man nog det. Man känner att det inte är givet att man ska leva hela forever, va? Utan att man ska nog försöka prioritera och göra det saker man vill göra nu och inte säga nästa år eller om 2 år eller om 3 år ska jag göra det och det. Utan man ska nog ta tag i det och försöka göra det.
Försöker du göra det nu?
Ja, jag försöker göra det nu. Förra sommaren fick vi med oss båda grabbarna åka till Italien och titta på Rom och Florens och Venedig. Och båda killarna är ju, menar, 19 och 24 år av flickvänner, så det var lite övertalning för att få mera. Men vi lockade med Italien, för att i Sverige har de varit så många gånger. Och hade jättekul 2-3 veckor där. Sen var vi i Köpenhamn 2 dagar som fick gå på Tivoli. Och sen var vi då i Skåne och hälsade på familj och bekanta, och i Stockholm och uppe i Övik några dagar. Så sådana grejer hade vi nog skjutit på några år, men nu kände jag att nu, vi måste göra det.
Marcus och Patrik heter sönerna.
Ja.
Ja, de har ingen längtan till Sverige. De har ju bott här i stort sett hela sina liv då.
Precis. Patrik föddes i New York 1992 när jag var korre den svängen där. Men då var han med oss 3 år i Sverige och gick på dagis på Birgalsgatan. Så när vi flyttade tillbaka 95 pratade han bara svenska i stort sett. Även om min hustru är amerikanska. Men hon lärde sig prata svenska när vi bodde i Stockholm. Så han nu ska precis börja på George Washington University i Washington i höst och gå där 2 år på en utbildning i internationell politik. Och pratar redan nu om att han ska försöka göra praktik några månader i Sverige, i Stockholm nästa år. Och han pratar okej svenska. Han ska fräscha upp den nu under ett år i Washington och ta kurser och så. Men han pratar om att åka till Sverige. De har alltid gillat Sverige, absolut.
Yngsta grabben av Marcus, hans svenska är sisådär, va?
Den är sisådär. Den måste bli bättre. Men han tycker det är jättekul att vara i Sverige. Han förstår en del, men han pratar
de är amerikaner.
Ja, det blir ju så när man har bott där så länge. De har gått igenom skolan här och allting.
Deras idrottsintresse, hockeyintresse, har du lyckats smitta dem?
Ja, absolut. Ja. De är stora hockeyfans och Marcus spelade fotboll och soccer, alltså europeisk fotboll, i high school i några år där och var rätt lovande till han slet av korsbandet och var tvungen att operera sig under sista året på high school. Så han spelar inte längre, men de gillar hockey framförallt, de gillar soccer, de gillar basket. Lite fotboll också, amerikansk fotboll.
Din fru då? Vad gör hon här nere i Los Angeles?
Ja, hon gillar sport också. Så där. Vi går väl på matcher tillsammans. Hon gillar resa, hon gillar kultur, hon gillar film. Hon är lärare och har en första klass. Hade en tvåa, andra klass i många år, men nu sedan 5-6 år tillbaka så jag undervisar hon i första klass och hon är inne på sista veckan innan examen.
Du har träffat så många svenskar genom åren och du är från Övik. Är Peter Forsberg din favoritsvensk?
Alltså, ja, det är klart. Han är absolut i toppen på den listan. Det finns... Det var ju fantastiskt att få följa hela Peters karriär i NHL från början till. Jag var ju där när han kom, inte till Quebec för det var hemma, men han kom till Colorado, till Denver. Så stod vi och mötte honom där han landade på flygplatsen och kom dit. Och sen var jag med hela hans NHL-karriär. Det var det är en otrolig resa han gjorde. Det är få svenskar som har gjort den resan, men vi har ju även haft andra killar som gjorde fantastiska karriärer, hade karriärer borta, Mats Sundin och Niklas Lidström.
Ja, de här tre stora, Foppa, Sundin, Lidström, alltså det är ju den eviga frågan.
Ja.
Och då kan ju du vara jävig eftersom du är från Övik då, va? Men vad säger
du? Det är nästan omöjligt att säga på de där tre, för de har varit så bra på olika sätt. Mats var ju fantastisk i landslaget och vilket lass han drog i Toronto i ett ofta dåligt lag. Peter fick ju spela med bättre spelare och fick vinna Stanley Cup två gånger. Niklas Lidström vinner 4 Stanley Cup och är lagkapten i Detroit, ett av de originallagen i NHL.
7 Norris.
7 Norris, bara det. Jag menar, bara att vinna en Norris, han var 7. Det är sjukt hur bra han var, vilken karriär han hade. Och även en sån spelare som Daniel Alfredsson som också inte fick spela i topplag men tog dem till final där 2007. Och var rookie of the year när han kom till NHL, säger en del av hans klass också. Fantastisk person också. Oj, oj, oj.
Okej då, Mario Lemieux eller Wayne Gretzky? Nu sitter vi i Pittsburgh.
Ja, då borde man ju säga Lemieux, men jag säger ju Gretzky. Då.
Varför?
Ja, därför att jag hade tur där också och kom in i ett skede när han var ny i ligan. Och egentligen så intervjuade jag honom första gången på Arlanda 1980 när jag hade just börjat på elitishockey. För då hade Wayne Gretzky varit på en hockeyskola i Mora som instruktör en vecka. Och jag fick tag på den som hade haft honom i Mora och sa kom till Arlanda imorgon för han ska flyga hem där för vi ska skjutsa dit honom. Så ska jag se till att du får prata 10 minuter med honom. Och det fick jag. Hur gammal var han då? Han var född 61. Ja, han var ju i alla fall jätteung. Han hade väl precis börjat nu eller skulle börja. Han hade spelat något år, va? Och sen var det ju Kanada Cup då 81 på hösten. Och då fick jag ju åka med där, som jag berättade tidigare, för Expressen. Och då var ju de andra som var stjärnor i det kanadenska laget. Han var ju rookien i det gänget. Det var ju Gilla Flör, de här killarna. Så när jag kom till Calgary, det var någon träningsmatch där, och kom in i omklädningsrummet efter Kanadas träning, då satt han till höger om dörren där ensam. Och hela kanadenska mediauppbådet var liksom längre in i rummet med Gilla Flör och de här killarna. Bossy och de där. Så jag bara gick till Wayne där och sa hej, jag vet inte om du kommer ihåg, men jag intervjuade dig faktiskt på Arlanda innan du flög hem när du hade varit på hockeyskola i Mora. Och så sa jag, ja, men det gör jag. men sätt det, sa han. Hur är det? Ja, så började vi prata. Och sen vart ju han då, gick ju bara så här. Han vart ju en superstar i ligan. Men var alltid, kom alltid ihåg att jag hade varit med från början, va? Så det var någon, jag tror att det var 85, det var en All-Star-match i Hartford. Då fick vi komma upp och prata honom på hotellrummet och göra en exklusiv intervju dagen efter All-Star-matchen innan han skulle flyga hem. Och då lärde jag känna hans agent Michael Barnett, som jag fortfarande än idag är god vän med. Och då sa Mike efter den intervjun där han sa, Wayne told me you can call anytime. Så bli inte orolig, du kommer att få intervjuer när du behöver med honom, för han hade gett sitt godkännande.
Ja, jag vet att jag har ingen, jag ringer till Gretzky. Ja.
Nu får man ju vara försiktig med sånt, man ska liksom inte överarbeta generositeten, men han har verkligen varit en röd tråd genom hela min NHL-bevakning och alltid ställt upp. Och nu bor vi av en tillfällighet bara 10 minuter från varandra, så ibland springer jag på honom på Starbucks eller på lunchkrogen där jag går och äter, och han kommer alltid fram och hälsar och pratar vid bordet och frågar hur det är och sådär. Han är jättetrevlig.
Hur mycket kan USA-hockeyn där nere, inte jättestor även om den växer, kan han gå obehindrat?
Ja, där ute där vi bor kan han göra det, och LA kan han väl göra det också, men det är klart att folk känner igen honom. Sen blir det ju annorlunda när han är uppe i Kanada eller i större hockeystäder då, som New York kanske, Detroit är det, men nej, han kan enormt, alltså det förvånade mig rätt tidigt när jag lärde känna honom. Jag kommer ihåg, jag var ju Winnipeg en gång när han spelade LA Kings och skulle bevaka, jag tror det var Thomas Sandström eller det var någon match där, jag vet inte riktigt vilken anledning jag var i Winnipeg, men då kom han efter matchen i hotellobbyn och visade sig att vi bodde på samma hotell. Och då sa jag det, bor ni här också? Ja, jag sa han. Ja, men har du tid imorgon 5 minuter? Då sa han, beställ en pizza och några öl till rummet så kommer jag om 20 minuter. Och då, när man sitter så där med honom och pratar, alltså, sån enorm kunskap han hade om svensk hockey och svenska spelare, som, ja, det var enormt imponerande. Man kunde kasta ur namn och säga, vad tror du om han? Vad tror du om den killen? Kommer inte han att bli bra? He can't play, sa han. Mm-hmm. Ja, vad tror du om den då? Jo, nej, men han kommer att bli bra. Men det kommer att ta tid och han måste ändra på det i sitt spel. Han kunde se på ett byte vilka som skulle bli stjärnor och inte stjärnor. Jag ska inte nämna några svenska namn, men det är klart jag satt och pumpade honom ibland på svenska spelare som just hade kommit in i ligan. Och han var liksom off the record väldigt ärlig i sina omdömen. Många väldigt positiva, andra sa att han kommer inte vara här om ett år.
Vad gör Gretzky idag?
Idag håller han mest på med, vad ska man säga, föreläsningar, speaking engagement som man säger här. Han blir tillfrågad och ställa upp och prata om lagarbete och målsättningar och sådana där grejer. Och sen håller han på med en del egna affärer och det. Men jag tror att han kommer tillbaka till hockeyn i någon form, kanske inte imorgon men inom något eller några år. Barnen deras börjar ju bli äldre nu, va? Så att han är inte lika bunden att vara hemma som han var tidigare.
Gunnar Nordströms främsta hockeyminne som journalist?
Ja, VM-segern 87 i Wien.
Sandströms mål är raka in den öppen. Ja.
Och när vi spöade Vancouver i Canada Cup. När vi spöade Kanada i Vancouver, förlåt. Ja. I Canada Cup. Var det 84, va?
Tror det.
Men Patrik Sundström var så enormt bra i den matchen. Och ägde matchen. Det var alltså mot Gretzky de här. Det finns ju många hockeyminnen, absolut. Och Stanley Cup med Detroit och Lidström och de där killarna. Men
på VM-guldet 87 var ju häftigt, för det var ju liksom
det första
ju,
i modern tid.
Det bröt ju liksom det här sovjetiska muren.
Det var enormt, oj vad stort det var.
Gunnar, om du sitter några eller någon hemma och vill bli skrivande journalister, ny Gunnar Nordström, vad ska de tänka på då? Hur ska de försöka utveckla sig?
Ja, jag vet inte om jag är rätt man att säga det, men,
ja, men hur ska
intresse, hårt jobb, ödmjukhet.
Jag tänker på skriva är ju ett hantverk.
Ja, det är ett hantverk.
Mm. Har du det eller kan du träna dig till det till en viss del?
Det kan man nog, men det är klart, i viss mån måste man ha det. Men sen läs mycket böcker, läs magasin, läs längre artiklar, läs romaner. Skaffa ett bra ordförråd.
Hur gör du för att inte tappa det svenska språket när du bor här med amerikansk fru, amerikanska söner i USA? Hur gör du för att jag inte tappar språket?
Ja, numera är det ju lätt att hålla kontakt med nyhetsflödet där hemma via internet, va? Alla sajter som finns och så. Men jag försöker läsa på nattduksbordet, försöker alltid ha en svensk roman. Just nu läser jag Mats Olssons nya kriminalroman.
Ja, ni är bästa kompisar. Familj. Han bor väl i New York?
Ja, Mats bor i New York och vi är inte så där jättenära kompisar, men vi är goda kollegor från Expressen och vi har gjort ett antal OS-turneringar och andra stora evenemang tillsammans och alltid haft det trevligt och ömsesidig respekt för varandra. Jag läser alla hans böcker och allt han skriver och har stor behållning av det. Jag är mitt inne i den här nya boken som jag bad min bror köpa i Sverige och skicka över. Så nu har jag hunnit halva boken. Jag ska fortsätta när jag kommer hem nu. Men att läsa mycket svensk litteratur tycker jag är viktigt när man bor borta och hör det här amerikanska, engelska jargongen och språket på tv och runt omkring sig dagarna ända.
Ni är ju ett gäng som håller ihop där uppifrån Övikstrakten. Jag tänker på dig, Gunnar Svensson, Magnus Pejervis pappa, han är ju mer än det, han har ju Björn Svensson också. Och det är Roger Burman och det är Anders Hedberg och det har hjälpt mig, vilka är ni där i där Öviksmaffian?
Ja, det är de du nämner och några till, Sola Olsson som var chef på Ullna Golf som numera bor i Skåne. Vi är väl en handfull där som håller kontakt rätt regelbundet med lite mejl och några samtal här och där. Det gör vi.
Ja, och det är en liten hockeyfamilj där.
Ja. Ja, det får man väl säga. Det är rätt kul.
Tar ni hand om de här Övikskillarna som kommer också lite extra? För de har ju gått väldigt bra i NHL, de flesta av dem.
Ja, de klarar sig nog rätt bra på egen hand. Men det är klart, de är unga som kommer senaste åren, de kanske i vissa fall inte vet att man är uppväxt i Öviken, så för de är en helt annan generation. Men det tycker jag är kul när man säger då, att man nu Viktor Hedman som då är i Tampa som växte upp bara några kvarter från där mina föräldrar bodde i Övik nu sista 20-30 åren. Så honom, hans föräldrar känner jag ju och Viktor kände ju till vem jag var när han kom över hit och jag hade ju träffat honom i Övik någon gång också. Så att det faller sig rätt naturligt. Det är inte så man behöver ta hand om någon. Eller?
Har du någon devis du lever efter, Gunnar? Så där, vad får dig liksom att sparka av det täcket på morgonen och studsa upp när det inte är Stanley Cup-final?
Ja, jag gjorde en tv-dokumentär som gick på SVT i september tillsammans med två andra svenskar journalister, Jan-Olof Fritze, filmfotografen som nu bor i Tokyo och Keijo Liimatainen i Los Angeles som har varit där längre än vad jag var där, om den här legendariska rockfotografen Henry Diltz som tog de flesta av de här stora klassiska LP-omslagen på 60- och 70-talet typ Morrison Hotel med The Doors och Crosby, Stills, Nash första album, Jackson Browns första album, Mamas and the Papas, alla de här. Så vi fick lite kontakt med Henry där, jag fick det via Kay och som hade känt honom i många år och frågade honom vid något tillfälle när han tog någon bild som jag behövde till en bok, en porträttbild, varför det inte hade gjorts någon dokumentär om honom och hans liv. Och han sa att ja, det är några som har frågat genom åren men jag aldrig tyckte jag känts rätt för de är alltid ute efter och liksom utnyttja mitt namn och det har varit kanske tv-bolag, produktionsbolag och så. Men är ni intresserade? Ja, så det vore ju fantastiskt om vi fick göra det. Och så blev det. Fick göra en dokumentär om honom som nu vi håller på och ska förbereda en internationell version och få ut i USA och England och Europa. Och vi måste lösa några musikfrågor där bara. Men vi fick alla vi frågade ställde upp och vi frågade själva och inte liksom knuffade Henry framför oss. Den enda han behövde fråga som fick hjälp med var Ringo Starr. Men annars så fick vi Jackson Brown framför kameran, Garth Brooks, Mickey Dolenz i Monkees, Kim Carnes, Michelle Phillips, Mamas and the Papas. Ja, ett 20-tal intervjuer som var fantastiskt kul att göra. Sånt tänker jag på när jag vaknar på morgonen. Att nu måste jag sätta igång ett nytt projekt. Nu måste det bli en ny dokumentär. Något nytt spännande annat än att bara skriva hockey.
Ja, är det någonting annat nu? Ja, det är inte riktigt. Du har lite grejer
att läsa. Ja, vi håller på.
Nej, kan det bli aktuellt att den visas då i svensk?
Ja, den har gått i svensk.
Ja, gjort det.
Ja, den gick på SVT2 i 4 september. Så att nu ska vi som sagt få ut den internationellt. Vi hoppas
internationellt, ja.
Att det blir gjort, att han kommer ut i höst.
Ja.
Och sen har vi några andra, två andra bra dokumentäridéer, men jag kan inte säga vad
det är. Nej, det får du inte. Du behöver inte av det. Men det driver, det är projekt sådär.
Ja, det driver. Ja. Och precis, och man funderar alltid på någon bra feature eller stort Expressen-reportage som man gör.
Journalister lever inom...
Ja, det gör det. Man ser ju grejer i LA Times och i amerikanska tidningar, magasin, Vanity Fair. Man tänker att det där vore en kanonknäck att göra i Expressen också. Sen är det bara att fråga att få tiden att räcka till. Alltså, det får man ju inte. Men nu börjar våra grabbar vara så stora så de flyttar hemifrån båda två. Så nu blir det väl medeltid. Nu behöver man inte skjutsa på fotbollsträningar och allt det andra som man har gjort i alla år. Utan nu ska jag försöka... Med tanke på den sjukdom jag gick igenom allting ska jag försöka göra de här grejerna som alla pratar om att man ska ha på en bucket list.
Ja, det låter bra det, Gunnar. Är det något som vi inte har tagit upp nu som du tycker att det här ska jag... Det är värt att berätta, eller det har han glömt att fråga om.
Det kommer jag säkert på när jag går ifrån.
Ja.
Men jag säger på rak arm, nej, jag tror att vi har betat av det mesta. Det tror jag.
Vad bra, Gunnar.
Sverige på somrarna.
Du, absolut. Hur länge är du hemma på somrarna ungefär?
Ja, lite olika beroende på om vi åker hela familjen, alla fyra, eller om jag åker själv. I sommar kommer jag nog själv och då är man kanske 10 dagar med 4, 5, 6 dagar i Stockholm och de andra dagarna uppe i Övik.
Mamma i Övik och brorsan i Sundsvall.
Ja, mamma i Övik och min bror Per och hans familj i Sundsvall. Mm. Så att, då hinner man hälsa på dem ett tag och umgås. Ja. Bra. Svensk sommar är oslagbar.
Ja.
Höga kusten.
Ja.
Inget fel.
Har du varit i Fjällräven Center mycket?
Ja, jag har varit där en del gånger.
Jag har varit där en del gånger, ja. Ja, det är bra.
Men jag har inte sett mer än någon match. Jag var där, tidningen skickade hem mig när Foppa gjorde comeback där ett år i februari. Så jag var hemma och såg hans två första matcher då i Fjällräven Center. Annars har jag inte sett annat än några träningar där. För när jag är hemma på sommaren då har de precis gått på is. Så det är inga matcher då i början av augusti. Så jag har inte sett dem spela på länge.
Men jag vet ju, när vi ändå är inne på det då, det här fasansfulla som hände här i våras. Modo åkte ur.
Ja.
Ja.
Tala inte om det.
Nej, det är ju ont i hjärtat. Ja,
ja, det är klart, det där var ju tråkigt. Jag såg den matchen på datorn hemma i LA och jag förstod när Leksand kvitterade till 3-3 där. Då sa jag åt min äldste grabb, nu är det kört. Det kändes så att det gick emot dem. De fixade inte. Det blev nerver och det blev misstag och det blev fel. Allt blev fel.
Hur viktigt det är, går det att beskriva hur viktigt Modo hockey är för Örnsköldsvik?
Nej, det är svårt att sätta tummen exakt på det, men det är klart det är jätteviktigt. Som alla säger, liksom, det engagerar ju hela kommunen, det engagerar folk, företag. Det är ett lockbete att få dit kvalificerad arbetskraft för industrierna och allting, att man kan bjuda på hockeyunderhållning i SHL någon eller några dagar i veckan under vinterhalvåret. Så att ja, det är jättetråkigt.
Tack, Gunnar. Nu ska vi hålla koll på dina projekt som kommer här härnäst. Och så ska jag titta på den där. Det finns ju så fint på SVT Play. Kan man gå och titta på det där efterhand?
Annars ska jag ordna en länk för dig.
Ja, det är bra. Tack så mycket.
Tack
Gunnar.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter.
Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.